Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det här är så himla bisarrt. Vi sitter på golvet i mitt kök nu i ett hav av kuddar och täcke.
Det här känns väldigt back to basic.
Ja, nej, men nu har vi verkligen fått en hybris-check där.
Nu från är vi... ett radiohus med liksom, hur många mickar hade vi? 6 stycken?
Oh, flera än vi någonsin använt.
Som bara stod uppställda för vårt behag.
Mm. Och en här klippare. Sitter vi nu, en klippare. Nu studio. Sitter vi här och gör det själva, men det känns faktiskt jävligt härligt, tycker jag. Det känns svinroligt med vår Patreon och vår Facebook-sida. Och...
Jag tror att det kommer bli skitkul. Vi har ju redan, sist jag kollade hade vi över 300 likes, eller likes, människor med i gruppen på Facebook.
Sist jag kollade hade vi över 400.
Åh herregud, det har gått så fort!
Det har gått jättefort. Och förhoppningsvis så har ju det här stigit ännu mer efter vi bandar det här. Liksom.
Ja, vi är ute i god tid.
Vi är ute i väldigt god tid, så kanske inte helt uppdaterat. Vi är ju väldigt populära, så det var inte så konstigt.
Men vad säger du, Usa? Ska vi dra igång det här avsnittet?
Ja, det gör vi. Q-jingel.
Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara.
Konsten att vara.
Alltså det här är sånt som händer när man signar med ett bolag och de äger rätten till din jingle. Så att när du lämnar det här bolaget så får du inte ha kvar din jingle. Och här står vi nu.
Här sitter vi nu på våra knän, på våra bara knän på köksgolvet och sjunger vår egen jingle like a fucking animal.
Alltså vi planerar ju att lösa det här, men våran plan visade sig att där fanns det avtal som inte täckte podd och då fick vi inte lov att använda den musiken och nu är vi lite så här, jaha, vad gör vi då? Så vi tänkte passa på att bara kasta ut frågan, har vi lyssnare som gör musik kanske? Känner ni någon som gör musik som vill skänka en jingle till oss? Hör av er.
Maila oss på hejatkonstenattvara.se. Det vore hur kul som helst också om det är någon som faktiskt lyssnar på podden som vill vara med och bidra med det. Liksom.
Det är ju en jäkla möjlighet, tänker jag, om man är ett fan. För då kommer vi ju använda din jingle.
Ja, nej men precis. Men maila oss om du bara undrar exakt vad det är vi behöver eller om du bara vill erbjuda en hjälpande hand. Maila och så snackar vi vidare.
hej@konstenattvara.se.
Konsten att vara.
Vad har du gjort sen förra veckan, Gustav?
Inte jättemycket. Jag har jobbat, jag har simmat, jag har hängt runt. Ganska standard vecka. Jag har haft några härliga slöa dagar då jag har liksom legat i sängen och bara kollat på Netflix. Ja, det har varit jättehärligt. Men det börjar liksom närma sig, vi ska göra konsert med min trio. Mm. Så att det är det jag gör när jag har tid över, liksom, att vi repar då. Häromdagen så stod vi ute i höstvädret och sjöng på en brygga. Så...
Du berättade det för mig och jag var helt bara såhär, va? Vadå, ni ställde er bland folk på en brygga och sjöng?
Absolut. Ja, absolut.
Har ni ingen skam i kroppen?
Absolut ingen. Jag har haft så mycket skam i min kropp, jag har inte tid med det längre. Mm. Jag är en stolt kvinna.
Du är inte en kvinna som skäms.
Så var det. Tack för att du förstod vad det var jag greppade efter.
Yep.
Så det är det jag gör och det känns jättebra och jätteroligt. Och det kommer ju liksom bli en väldigt intim liten samling människor på behörigt avstånd från varandra och oss och jada coronavirus etc. etc. Men det kommer bli så roligt. Albin kommer följa med och lyssna och mina föräldrar kommer och det... och vi ska bo i på min kompis gods.
Men så gud, att... vem fan äger ett gods?
Ja, nej men jag vet. Men...
Vad den meningen? Min kompis gods?
Ja, men det är ju också för att vi bor i Stockholm och bara såhär, vad är det du säger?
Ja, men ett gods är väl fortfarande ett gods, jo, vart jo, man köper det.
Det är sant, det är sant. Det låter väldigt, väldigt härligt. Så där ska vi bo över en helg. Och så. Ja, nej men så det är prepp inför det liksom. Försöker hålla koll på lite administrativa sysslor så att vi har låtlista och sånt klart. Ja, nej men så det är jättetråkigt men jättekul.
Nice.
Mm, du då?
Ja, men jag har väl haft en fullproppad vecka och bara längtat efter att få lägga mig ner i soffan och kolla på Netflix. Det har varit plugg och en inlämningsuppgift som skulle in i söndags och ett bara jäkla massa jobb och massa mejl att svara på och bara, det har aldrig tagit slut. Men jag fick VG på min uppsats som skulle in. Inte uppsats, inlämningsuppgift.
Inte MVG, vad är det jag hör?
Nej, men det finns ju inte på universitet.
Eller? Eller gör det?
Jag tror att hade jag kunnat få MVG så hade jag fått det.
Jag tvivlar faktiskt inte på det.
Det sjuka var att jag lämnade in den vid typ, ja, på kvällen på söndagen. Deadline var ju så här 23:59. Jag hade fått svar och en bedömning klockan 8:30 morgonen därpå. Vilket får mig att känna, läste han ens min uppsats?
Ja, ja, du tänkte
har
så.
Har han bara gått in och bara, ja, absolut.
Nej, det blev bra.
Det blev bra. Högst upp.
Jag fick lite dåligt samvete nästan. Sitter de där och jobbar på nätterna?
Ja,
men det kanske inte... Du var lite mer cynisk i din... Jag tänkte så här, men gud, har de suttit och jobbat över? Du bara, de har inte ens läst det.
Nej, för då tänker jag att han har kommit till jobbet klockan 8 och typ hämtat en kopp kaffe, slått på sin dator, tatt randomly en av alla inlämningsuppgifter, ögnat igenom den. Ja, VG.
Konspirationsteori, det är för att du är känd.
Nej, de men bara... du drar det här för långt, Gustav. Jag tror det här på riktigt. Det känns som att han bara har så här... Ah, för han skrev också så här, VG, jag hinner inte motivera varför. Det var verkligen bara välformulerat VG, men jag hinner inte gå in djupare på detaljer så.
Oj.
Så uppenbarligen har han jävligt mycket att göra. Och då tänker jag, har han så mycket att göra, då hinner inte han sitta och läsa och förstå mina liksom, diskussioner i min inlämningsuppgift.
Gud, jag är inte avundsjuk på dig alls att du pluggar faktiskt. Jag var ju på väg att läsa den där kursen, men så blev det inte så. Och jag är ganska tacksam för det. Eller så här, det är väl kul.
Mm.
Men gud, vad skönt det är att inte plugga.
Ja.
Det är verkligen jätteskönt. Jag är verkligen glad för att jag inte gör det.
Mm.
Men är så glad för din skull också.
Ja, men jag har bara 3 veckor kvar nu. Sen är jag ju färdig.
Och då har du fått dina första 7,5 HP.
Jajamän. Så att nu ser det ut som så att nu kan jag ju till och med få G på min sista inlämning. Och jag kommer fortfarande få VG på kursen.
Mm.
För att jag har nailat VG på 2 av 3.
Nailat det. Ja, men bra jobbat.
Thank you, thank you.
Ja, starkt.
Konsten att vara.
Sen har jag även börjat kolla Paradise Hotel.
Mm.
Och jag som inte brukar kolla Paradise Hotel, inte av någon, alltså vissa, typ mina föräldrar, tar ju väldigt starkt avstånd till sån här tv. Det finns mycket fördomar som visserligen besannas i varenda avsnitt.
Men man kan välja att se det som moralpolis eller som
underhållning. Ja, avslappning. Och fan vad det är roligt i år. Det är säkert det andra år också, men i år känner jag att jag har tid att lägga och titta på det. Och alltså det är... Jag har skrattat och skrattat och skrattat så mycket åt olika grejer de säger och gör och karaktärer som är med. Och en grej som fick mig att liksom bara ana att det här kommer bli en guldsäsong var i det absolut första avsnittet där en kille som heter Simon, han bildar par med en tjej som jag tror, vad fan heter hon? Lovisa kanske?
Och Linda?
Åh nej, du är alldeles för långt
bort. Mina referenser är gamla.
Jag... Nej, I cannot relate.
För 15 år sedan kollade jag på Paradise Hotel.
Okej. Okay. Men då säger han till henne, medan de typ så här, de har gått till rummet och ska väl typ så här lära känna varandra eftersom de är ett par. Och då tänker man ju, då kan man ju vara lite så här, vem är du? Var kommer du ifrån? Vad gillar du att göra? Vad tänker du strategiskt för det här spelet? För nu är vi ett par. Ska vi satsa på det här? Ska vi ligga? Mm. Typ. Men det första han säger är, jag gillar vatten. Och den här tjejen tittar på honom och skrattar så här, ett väldigt så här bekräftande skratt. Hon förstår inte
en
alls.
Kvinna som ser en man som behöver bekräftelse. Stödskrattar.
En kvinna hör någonting en man säger. Hon förstår inte vad fan han snackar om, men gud förbjuder att det skulle bli dålig stämning. Så hon steppar in och räddar situationen genom att skratta. Men Simon fortsätter babbla på om vatten. Och han säger, citat, vatten är den fundamentala substansen för alla levande organismer på den här planeten. Och han har ju inte fel. Men han har ju också någon form av djup kåthet för synonymer.se. För det han säger är att allt på jorden behöver vatten.
Mm.
Och ja, vi vet, Simon.
We've heard.
Jag tror inte att det är nyheter för någon inom hotellets fyra väggar. Och då undrar man liksom, vart är han på väg med det här? Och sen säger han liksom att vatten är en levande livsform i sig. Och här någonstans börjar jag ett känna att Simon är en sån jävla snubbig snubbe. Så här, en snubbe som tror att han vet saker. Och det är ju jätteunderhållande. Men två, så börjar jag också känna att så här, det här känner jag igen. Jag har hört förut fascinerande saker om vatten. Har du hört det här med att vatten har minne?
Jag har hört det, men jag kan inte påstå att jag förstår det. Det verkar inte Simon heller göra, kanske. Förstår
Nej,
du det här?
Absolut inte. Nej, varken Simon eller jag förstår det här med att vatten har minne. Jag tror att Simon är ganska intresserad av det. Men nu har jag tagit reda på det här. För att jag kände att det är lika bra att jag gör det en gång för alla. Och varför inte göra det i egenskap av Sveriges sämsta folkbildare? Det här är alltså vad jag har googlat mig fram till. Vatten är ju en substans som består av vattenmolekyler som heter H2O, det känner vi till. Och tillsammans så liksom hålls de samman till en vätska av kemiska bindningar. Och den här vätskan är som ett nätverk av vattenmolekyler. Och de ändrar sig gång på gång hela tiden och liksom arrangerar om sig på mindre än en tiondels miljondels miljondels sekund. Det går så fort och vattnet ändrar skepnad hela tiden. Och då hävdar ju forskare att det inte finns någon som helst möjlighet för vatten att minnas, inom citationstecken, några speciella strukturer överhuvudtaget, för att det ändras så fort hela tiden utan syfte och mening. Men sen då finns det ju en forskare, en japansk forskare tror jag att han är. Han studerade i Japan i alla fall, så jag utgår från att han var japan. Han hette Masaru Emoto. Han var alltså forskare och doktor i alternativ medicin. Och han gjorde många omfattande studier på vatten över hela världen. Och han då har hittat att vatten har ett minne. Men framförallt kanske att vatten har känslor. Och det här, här vill jag ju bara säga. Det här är ju inte, ja, det är ju forskning, men jag skulle inte vilja hävda att det är vetenskap. Det låter ju lite, allt det här som jag kommer att berätta nu, det är väldigt flummigt,
ja,
och väldigt luddigt. Och jag har följdfrågor på det som jag tänker att du och jag kan diskutera, Gustav.
Ja, jag tänker att det här låter lite som forskning som är vetenskap som är, det finns ju, vad är det, empiri, deduktion och så killgissning.
Ja, det här känns ju som att han har en hypotes och han gör vad han kan för att bevisa hypotesen, snarare än att observera och se vad han kan dra för slutsatser.
Ja, men precis.
Men hur som helst, Masaru Emoto då, han påstod att vatten har ett medvetande. Och han gjorde flera experiment för att försöka bevisa detta. Så han tog prover av vatten. Och så exponerade han de här för musik. Bilder, fina bilder. Och nedskrivna ord. Och sen fryste han ner vattnet. För han hävdade då att vatten liksom visar sin sanna natur i fryst kristallform. För han tittade då på kristallerna som bildas av vattnet när det fryses ner.
Ja, men precis. När Elsa förvandlas. Jag är med.
Exakt. Och de vattenprover då som blev exponerade för ordet tack på olika språk, eller vacker musik, eller vackra bilder, de skapade sexkantiga kristaller med fina formationer. Yes.
Jättebra.
Jättebra. Och samma om vattnet då hade välsignats av en präst. Då blev det vackra kristaller.
Då kan jag tänka mig, då blev det åka av.
Men vet du vad som hände när vattnet exponerades för negativa ord?
Blev det deprimerat?
Då blev kristallerna missformade och fula. Och då har han då, det här är ju högst subjektivt, så jag fattar inte hur det kan vara forskning. Men när det gäller fint och fult alltså. Men tydligast och vackrast mönster, Det bildades av orden kärlek och tacksamhet, oavsett vilket språk han hade skrivit ner på. Men mönstret i kristallerna förändrades. Och, alltså kristaller, det finns ju inte, det är därför man kallar det för snöflingor, för det finns inte en snökristall eller vattenkristall som ser ut som en annan.
Nej,
så här har olika. Han ju delat upp det i fina och fula. Och då känner ju jag, inte alla kristaller lika mycket värda. Nej, inte enligt Emoto då. Men då tyckte han att det blev skitfula kristaller och förändrade kristaller när de då utsattes för typ negativa ord. Och att det här bytte, liksom de förändrades hela tiden när man bytte ord och musik och sådana grejer. Och här har ju jag några reflektioner.
Mm.
Dels undrar jag, hur vet vattnet vad tack betyder? Alltså det är ju inte som att så här, jag kan höra ett annat språk och bara genom känslan i ordet avgöra vad det betyder.
Är vattnet en sån här, du vet, människor som bara, jag känner av energier. Är vattnet en sån, en jobbig medium-tjej som sitter på familjeliv?
Mm, det tror jag, ja. Absolut. Och samma så här, var vattnet kristet? Var det därför du gillade prästen?
Uppenbarligen, ja gud ja.
Välsignades det av typ en imam?
Är vattnet Jesus?
Kanske. Vattnet är frälsare.
Vatten kan återuppstå i olika former.
Men sen vill jag också veta, vad var de negativa orden?
Det Paradise står inte. Hotel.
Ja, men jag undrar, är det liksom så här...
Vad säger vattnet om Paradise Hotel?
Exakt. Eller typ, är det liksom svordomar? Typ? Alltså att det är så här riktigt negativa ord. Eller är det typ... Du måste kolla på Paradise Hotel. Wi-Fi funkar inte.
Mm,
tunnelbanevagnen är full, du måste vänta på nästa.
Ja.
Åh, jag blir så
coronavirus. Corona. Då jävlar blir det dåligt vatten.
Så det här känns ju väldigt oklart. Men sen då så har han ju försökt bevisa det här ytterligare genom att ta vattenprover från förorenade vatten.
Och, ah, som typ Tjernobyl.
Mm, inte Tjernobyl just, men var det lite däremot, för too soon? Skämta mer om Tjernobyl, tack.
Jättegärna.
Men han har tagit tester från floden Ganges i Indien, som alltså är en helig flod för hinduer, och de badar i det här vattnet, de utför liksom heliga ritualer, de till och med begraver folk i det här vattnet.
Mm.
Och det är ju extremt förorenat för att det är, ja, men så mycket människor och liksom avföring och kroppar och fan och hans moster i det vattnet.
Ja, vattnet gillar ju präster, så att det är klart att det blir förorenat om det är hinduiska präster där.
Vad menar du?
Alltså, aha, menar, det är inga kristna präster. Ja,
fast det här vattnet verkar gilla de hinduiska prästerna. För det är då, det här har de skrivit upp på den här hemsidan, Ganges är väldigt förorenad, men konstigt nog är det inte så många som blir sjuka av att bada och få i sig vattnet. I don't know, kanske för att de har vuxit upp i det här vattnet och liksom härdat sina tarmfloror från att de var bebisar. Vad vet jag. Nåväl, men då finns det liksom teorier om att det finns ett självreningssystem då, att det här vattnet gillar när folk typ tillber det, för att det är så goda energier, för vattenproverna visar jättefina kristaller när man fryser ner det. Men däremot, om man tar en annan flod, typ Yodo-floden i Japan, den är ju också jätteförorenad, men den dyrkas inte. Och då blir det, citat, monsterliknande formlösa kristaller.
Ja.
Så då hävdar man ju kort sagt att vatten har känslor.
Mm. Det kan ju stämma, kanske. Vet du om att liknande forskning bedrivs på växter?
Nej.
Nej, och det här händer även lite mer lokalt. Det är inte bara ute i stora vida världen som man gör sådana här experiment, utan även på Sveriges lantbruksuniversitet forskar man på vad växter kan känna.
Okay.
Och på vilket sätt de pratar med varandra, för det gör de. På något sätt använder forskarna uppkopplade bladlös. Jag vet inte exakt vad en uppkopplad bladlös är. Om de har en liten smartphone, om de har en liten Fitbit. Ett litet headset.
Oh, som de... Bladlös på headset?
Ja, nej, men jag har faktiskt ingen aning. Men på något sätt så bedömer de bladlösen för att se hur växterna kommunicerar med varandra om de blir attackerade.
Oh, så... Pryltokiga bladlös.
Ja, men precis. Bladlösen kommer, de bara, oh my god, Apple släpper en ny pryl. Och växterna bara, I feel very attacked right now. Och forskarna bara, oh oh my god, det här måste vi kolla på. Så det finns alltså forskare som är växtneurologer, bland annat en från Florens som har publicerat en bok om det här, och han är alltså en stark förespråkare för växters intelligens. Han säger till och med att växter har medvetande, och alla växter har förmågan att uppfatta alla relevanta parametrar i miljön runt om dem. Samtidigt kan de också känna av beteendet av andra levande organismer, både växter och djur i närheten. Alltså, the plants, they hear us. Vi tror att det är annonser på vår Instagram som bara, oh my god, det är de att som de hör vad
Google
vi...
Google avlyssnar oss.
Ja,
nej,
exakt.
Nej,
det är växterna som gör det.
Vår monstera och våra elefantöron.
Ja, monsterorna. Riktiga monster, precis som de där kristallerna i Japan eller vad det var. De kan alltså kommunicera på två sätt. De kan kommunicera via rotsystemet och dels med hjälp av gaser och dofter i luften. Det finns vissa växter, vissa blommor som tydligen använder sig av koffein i sitt nektar.
Uh-huh.
För att då lockar de dit honungsbin. Precis som vi älskar kaffe så blir honungsbina bara så, oh my god, I need more of this shit. Så att växterna liksom satt i system att inkorporera det i sin nektar. Så att de drogar bina. Så bina typ sträcker ut tungan när de kommer i närheten av det här koffeinberikade nektar. Nej, alltså som är så här, mata mig. Nej, mums, ge mig mer. Så det är liksom, det är lite samma grej som med vatten. För vatten, rinnande vatten, det ger från sig en viss frekvens. Det ligger på ungefär 200 kHz. Det är vad vi kommer skära bort från ljudet som vi skickar ut i vår podcast. För det är under den frekvensen som mänskliga rösten ligger på. Så att det blir bara för oss liksom. Och växter har ju rötter som hittar fram till vatten på något sätt, och forskarna har då teorier om att det här, att de hör vattnet.
Men gud vad läskigt.
Och då sträcker sig rötterna efter vattnet. De tänker att som en skog, det är inte massa individer, utan en skog är som ett levande samfund eftersom alla rotsystem jobbar med varandra.
Mm.
Och att det då är som en levande varelse.
Jag hörde ju, nu vill jag ju inte outa vem den här personen var, men jag var på ett ställe, träffade en person som jag inte träffar jätteofta, men i jobbsammanhang. Och den här personen är en person som jag ofta, jag fascineras av hans berättelser, men jag tänker ofta att jag tror att du skulle må bra av att vara lite källkritisk. För jag vet inte om han är det någonsin. Men han berättade om hur han hade läst en undersökning om att just plantor har känslor. Och någon då beskrev ju han då, så jag vet inte vilken undersökning det här var eller vem som utförde den eller vad den utfördes eller hur den utfördes, men han berättade att någon undersökning hade gjorts där man hade pratat med växter och hotat dem att så här, om inte du blommar nu, ditt jävla as,
ska jag klippa ner
dig, så kan jag slänga dig. Och då hade de blommat. Och att de hade mätt så här frekvenser genom jorden då, eller genom rötterna på något sätt. Och att kom de nära med en sax så började skrika. Medan om de vattnade så var det så här, ma, typ så här, goa frekvenser liksom.
Jag ser de här Pokémonsen som är de som sover, som är som en stor blomma.
Det kanske var sådana, faktiskt levande varelser.
Och han bara, källa Pokémon.
Mm. Så han då, den här vännen, bekanta jobbpersonen, berättade hur han hade applicerat det på sina växter. Att han hade haft växter som var lite ledsna och att han vattnade och vattnade men inget hände. Så en dag gick han in med saxen och sa, om inte ni blommar nu så kommer jag fan klippa av era blad. Och någon vecka senare så här så slog de ut i full blom. Och jag tror ju inte på det här i en sekund. För jag tror också, hade jag varit en växt hade jag blivit skitledsen om någon hotade mig. Jag hade känt mig jätteotrygg. Och jag hade inte alls kunnat förmå mig själv att blomma ut och bli mitt vackraste jag. För vem gör det när man är under knivhot?
Det är ingen som gör så. När maffian kommer och knackar på så är det inte som att man klär upp sig.
Nej.
Och bjuder till dans.
Jag gör inte det för dem, jag klär bara för mig själv.
Feminism.
Exakt. Växter är alltså inte feminister. Nej. Är det den slutsatsen vi kan dra?
Nej, men
av
växter
här?
Och vatten är snöflingor, de har inga feministiska principer, de samarbetar med maffian.
Fan, jag älskar sån här fakta som typ faktiskt är någonting man lär sig någonting av, men som kanske också är lite flummigt. Nu vet inte jag, ska man kalla det här fakta?
Ska man kalla det här
alternativ fakta?
Det var precis det jag tänkte. Vi kallar det här alternativa faktan. Och det är studier som har gjorts.
Ja.
Det är studier som har gjorts, det mesta som vi pratar om. Mm. Och en studie kan ju visa lite vad som helst.
Ja, alltså bara för att en studie har gjorts betyder det ju inte att det är skrivet i sten sant för alla och alltid. Utan det är ju bara en observation.
Ja, precis.
Forskning går ju ut på att motbevisa studier som har gjorts eller återbevisa studier som har gjorts.
Studier, en som jag tänkte berätta om lite senare är gjord av ett Brun utan sol-företag. Mm-hmm. Så att jag menar, studier kan ju utföras av ganska många olika instanser i samhället.
Ja. Alltså jag har hittat jättespännande grejer apropå fakta slash alternativa fakta. Till exempel att människan är det enda djur som gillar stark mat.
Oh, ja, det gillar vi ju.
Att de har testat liksom.
Jag tar alltid extra chili.
Ja, men jag tycker också det. Såhär, det kan ju vara gott till en viss nivå, men så här kan det bli lite för starkt.
Det är väldigt snubbigt att bli, alltså, och imponera också med stark mat. Att man, ja, såhär, tyckte du att det här var starkt? Tycker inte jag.
Ja.
Och så liksom knappar man på den starkaste pepparn som finns i världen.
Ja, och så låtsas man som att det inte är starkt.
Ja, exakt. Medan svetten och tårarna rinner.
Ja, nej. Men lite starkt kan ju vara väldigt gott. Men människan är tydligen då det enda djur som uppskattar detta. Att inget annat djur vill äta stark mat.
Nej, men det är väl farligt, tänker väl andra djur?
Ja, jag vet inte. För att det är uppenbarligen inte farligt för oss. Så varför skulle det vara farligt för andra djur? Men det här har då... det är ett mysterie för evolutionens diverse forskare. Och det finns ju liksom inga hälsofördelar med att äta mat som faktiskt gör ont i munnen på dig. Vissa tror att det kan liksom bidra till att typ tillfriskna eftersom man svettas, och då kan man svettas ut liksom slaggprodukter ur kroppen.
Lite cleansing liksom.
Ja, men typ, vissa tror att det också kan döda vissa dåliga svampar. Mm. Så man bär ju på mycket svampar och sånt i kroppen.
Mm.
Alltså, så att vissa tror ju att det kan finnas hälsofördelar, men inget som är så här faktiskt bevisat. Så det man tror då, varför människan gillar att äta stark mat, är för att det är the thrill factor, att det är lite spännande helt enkelt.
Det kan jag verkligen tänka mig.
Precis så som vi gillar skräckfilm, för inget annat djur uppskattar att bli skrämd, och som vi gillar att åka berg-och-dalbanor, för inget annat djur
bungee
gillar
jump.
Att tro att man ska dö.
Bungee jump.
Exakt.
När man faktiskt också riskerar att dö.
Så ni som aldrig skulle kunna tänka er att hoppa bungee jump eller sätta er i en liksom balder på Liseberg, ät ett starkt mat, ligger i samma liga, evolutionärt.
Känner du till genen ABCC11?
ABCC11, nej, jag har aldrig hört talas om den.
Nej, det är ganska många år sedan som vetenskapspersoner hittade den här genen. Den bestämmer om vi producerar blött eller torrt öronvax.
Va?
Yes! Och lite senare så upptäckte de också att de människor som producerar torrt öronvax också saknar kemikalier i sina armhålor som bakterier lever på, och det är det som skapar och dör. Det är alltså vissa människor som rent genetiskt inte kan skapa dålig och dör i sina armhålor för att de saknar den genen.
Va?
Yes, absolut.
Men vänta, nu måste jag ju känna, för jag har ganska mycket öronvax. Mm. Vad är det som avgör? För jag skulle inte säga att det är flytande liksom.
Nej.
Men vad avgör om det är torrt eller blött?
Jag tror det är väl den generella konsistensen.
Men mitt är ju som...
Men om alltså... det inte är torrt, då tänker jag att det är blött.
Men hur är det?
Om du tar en tops, gud förbjuder att du tar en tops. Det är både miljöfarligt och dåligt för öronen.
Jag älskar tops.
Jag också. Jag ville bara låtsas vara lite PK, men får man tydligen inte göra det här jävla landet.
Det finns ju papperstops.
Ja, absolut. Nej, om du tar en papperstops.
Ja. Obs i plast.
Obs i plast. Ekologiskt papper. Och stoppar in i ditt öra. Vad får du ut då?
Alltså öronvax. Ibland får jag inte ut någonting.
Nej.
Men ibland är den ju gul, den här lilla pinnen.
Ja, då är du högst troligt en sån människa som har blött det här.
Jag luktar ju också apa under armarna.
Ja,
ibland.
Men
så
precis.
Det kanske är det som är den avgörande faktorn här.
Ja, och du tillhör ju 98% av europeer som har...
Där vill man ju ändå tillhöra de 2%. 1% för att man inte vill lukta svett. 2% för att man vill vara unik.
Ja, men precis. Och det är väldigt härligt. Men tydligen så visar forskning också att det är jättemånga av de här 2% som använder deodorant ändå, trots att de inte behöver det. Vilket inte behöver vara så bra för kroppen liksom. Men att normen att använda deodorant är så pass stark så att man gör det ändå. Och högst troligt så fattar man ju inte att så här, jag är 1-2%. Det tror inte jag att man får fram på Ancestry.com liksom, att du är tillräckligt mycket europe. Det är tydligen de flesta östasiater och nästan alla koreaner som saknar den.
Jag tänker så här, har vi nu någon som har ursprung från Östasien som känner igen sig, som lyssnar?
Ah, hör av er.
Hör av er. Vi vill veta hur det livet är.
Berätta hur livet är där.
Mail oss på hej@konstenattvara.se eller skriv på vår Facebook-sida.
Mm.
Konsten att vara.
Mm.
Jag läste en grej som blew my mind. Och det är att bananer som bekant ju inte har kärnor.
Nej.
Och så börjar man ju tänka efter att nästan alla andra frukter eller grönsaker har kärnor. Mm. Är små fröer i en eller annan form. De kan vara mjuka, de kan vara hårda, de kan vara ätbara, de kan vara inte ätbara. Men bananer har inte detta. Och då började jag fundera på så här, men hur liksom förökar sig bananer? Hur reproduceras bananer?
Mm.
Och vet du vad?
De har samlag.
De kan inte göra det.
Va?
Och det här, nu,
vadå de kan inte?
Nu är det ju så här, att nu sträcker jag ju upp händerna.
Är de infertila? De
jag säkert? Ger upp pose här. För jag vet inte om det här är sant. Det här är bara någonting jag hittade på internet, men it blew my mind.
De kan väl adoptera?
Nej, men grejen är ju att de är liksom, bananen är en hybrid av två andra typer av planta. Men eftersom det inte har fröer så kan det bara reproducera med hjälp av liksom bönder, alltså bananplantagebönder, som då tar bort en del av liksom skälken och gör som ett manuellt
ligg.
Manuell, exakt. Och på så sätt skapar man ett nytt bananträd.
Ja, ja, för bananer ser ju väldigt annorlunda ut idag jämfört med när man upptäckte bananen.
Gör de?
Så har jag förstått det som. Ja, det är lite, och jag har fattat det som att gurka och banan har gått ungefär samma väg. Att på insidan så har de haft mycket tydligare frökapslar, har jag trott att det har varit tidigare. De har liksom, det har varit lite mer som ett kluster i på bananer. Om man googlar på typ såhär banana 1800s, någonting sånt, så får man upp. Vill du testa göra det så får
alltså
vi se.
Jag ska dels googla det, men sen ska jag också googla banana seed. För det känns ju som att bananer har flera.
De har ju små, men jag tror att vi har liksom genmodifierat dem där åt helvete. Som du säger, skapat en hybrid snarare än det som den enda sanna formen som Gud skapade den.
Ja, för alltså, här finns ju liksom bananer med fröer, men de ser ju verkligen inte ut som bananer överhuvudtaget.
Det ser lite ut som är det passionsfrukt som har den typen av granatäpple. Exakt. Har samma typ av insida. Det är ett kluster, och om man lider av trypofobi då tycker man att sådana är ganska äckliga, och jag har en liten släng av det. Jag tycker det är väldigt äckligt att se de där jävla de knarkande honungsbina och deras honungskluster.
Mm.
Bihålor. Jag vet inte vad det heter.
Men här står det på ett annat ställe att kommersiella bananer har blivit liksom
framavlade.
Trots som hundar. Över liksom genom tiderna, så att de är frölösa. Och de formar inte mogna fröer. Så att de måste liksom bli särskilt planterade och skapade.
Oj.
Gud vad häftigt, jag älskar banan, vad gott det är.
Ja, men man ska inte äta för många, för att äter man 1000 bananer så ökar risken att dö med en micromort. Om inte du vet vad jag pratar om just nu så föreslår jag att du söker upp avsnittet Konsten att äta 1000 bananer där vi pratar mer om ämnet. Jag tänkte att jag ska dra den där grejen om brun utan sol, fabrikören.
Hit me.
För här satt jag på www och hade det ganska gött. Och så dök det upp en titel i min webbläsare där det stod att kvinnor ser gamla ut på onsdagar.
Vad?
Är alltså en studie som har genomförts av ett brun utan solmärke, Saint-Tropez, som är ganska,
ja, de är ju välkända, det känner man ju till, och så att det är stort. Välrenommerade.
Ja, men precis, de har alltså gjort en studie på att se när kvinnor ser som äldst ut.
Och vad vet du vad de går på? Är det liksom fina linjer eller rynkor?
Nej, Det har egentligen att göra med trötthet och vad man finner sig i veckan. Liksom. Mm. Så att det om man tittar på det är att var tionde kvinna säger att onsdagar är den stressigaste dagen. Mm. Så att det är det. Du har liksom satt igång med veckan, du har kommit en bit från helgen, du har inte den där härliga glowen som du fick från din söndagsbrunch, utan nu blir det jobbigt. Måndagkvällar är tydligen svåra också för kvinnor. För att då är man så stressad över jobbet så att då har man svårt att sova och då blir man sleten också. Just. Vet du.
Så... Vad skön veckan måste vara för män då. Det kan vara stressigt jobb, men man behöver i alla fall inte vara stressad över att man ser stressad.
Nej,
ut.
Absolut inte. Och särskilt inte klockan 3:30 på eftermiddagen, för att då är det som mörkast för kvinnor. Då ser man så jävla gammal ut.
Och är medveten
tydligen
om det också. Och,
ja, numera vet ni ju vad ni har att förhålla er till, så att jag föreslår karantän på onsdagar klockan 15:30 skulle passa ganska bra. Thanks for coming to my TED-talk.
Men vadå? Varför gjorde Brun utan solföretag en sån undersökning?
Absolut ingen aning.
Brun utan solade i tisdag kväll så löser sig allting. Eller?
Alltså jag antar det. De sysslar med skönhetsprodukter. De ville väl ta reda på... Alltså jag tyckte inte riktigt att titeln på den här artikeln gick ihop med innehållet. För att det enda som innehållet sa var att kvinnor är tröttare. Medan titeln sa kvinnor ser gamla ut. Och jag var så här, har ni bara tolkat in det här? Är en trött kvinna en ful kvinna? Är hon
absolut
en gammal kvinna?
Det vet vi väl vid det här laget.
Så att jag förstod inte riktigt liksom slutledningarna där. Det var ju kanske inte den mest omfattande studien som jag har läst i mina dagar.
Men det är definitivt den mest alternativa studien i det här avsnittet.
Ja gud ja!
Så grattis Saint-Tropez!
Grattis!
Woohoo!
Konsten att vara.
Har du något moment of the week?
Om jag har, Gustav. Jag var ute och cyklade idag. Jag har nämligen köpt en mikrofon som det här ljudet tas upp av just nu. Jag var inne på Kungsgatan, alltså mitt i centrala Stockholm. Massiv trafik. Klockan var väl typ 4. Alla som unnar sig lite... Att unna sig att sluta tidigt denna tisdag var väl i bilen på väg hem. Jag fattar inte hur folk pallar ha bil i Stockholm, det är helt sanslöst. Nåväl, jag står på en liten gata och ska liksom bara över vägen, men just här svänger man upp till en tunnel som går under stan, så därför är just den här gatan extremt trafikerad, för att folk kommer från alla håll och ska in i den här tunneln. Så jag står längst fram. Man kan ju cykla bredvid bilköerna och liksom ställa sig längst fram med cykeln. Det gör jag. Och står och väntar. Och väntar. Och väntar. Och väntar. Och det är rött. Och det slår aldrig över till grönt. Och till slut så tänker jag att nej, men nu har jag stått här så länge. Och det slår aldrig över till grönt. Vad är det som pågår? Och att så här, man kan inte heller inte avgöra vad de liksom mitt emot har för rödljus, för att där är köen ännu värre och är liksom, står ganska still, så jag vet inte om de har rött eller grönt, så att man kan inte avgöra bara, men nu får de rött, då måste det vara grönt för oss. Men det händer liksom ingenting, och jag tänker, men fast jag har stått vid rödljus förut och tänkt att så här, det här är det längst jag någonsin stått vid ett rödljus typ, och så är det kanske 30 sekunder typ. Men till slut så kommer en kvinna uppcyklande bredvid mig och säger, det har varit rött ganska länge nu va? Och jag bara, ja, om det är så pass länge att en stockholmare ska behöva prata med en annan person, då vet man att det har varit rött jävligt länge.
Ja, och trevligt också.
Mm. Och då, men då blir det liksom att köerna, den andra filens köer börjar liksom luckras upp. Och då börjar folk tuta på bilen som står bredvid mig, som står längst fram. Och jag bara, men ni kan, varför tutar ni? Det är rött, han får inte köra. Och då är det en man som går ur bilen längre bak och går fram till hans ruta och knackar ganska hårt. Och säger, den är trasig, du får köra. Och den här mannen i bilen bredvid mig blir väl lite förskräckt, så att han bara gasar iväg. Och där står jag och är så glad att jag inte kör bil. För den var ju förmodligen trasig, för att det var bara rött och det slog aldrig över. Men hur fan ska man veta det? Jag hade aldrig, hade jag suttit i en bil och det är rött, jag hade inte, alltså hade någon kommit fram och knackat och sa, du, det är den i trasig, du får köra. Nej, det jag får inte köra, det är rött. Jag ska inte.
Jag tycker det här är det som gör vårt samhälle så fruktansvärt obehagligt, att alla har sin egen uppfattning om vad man ska göra hela tiden. Mm. Herregud, ge mig Handmaid's Tale. Jag vill ha tydliga regler. Jag vill att alla ska följa dem. Jag vill aldrig bli ifrågasatt.
Nej, men jag vill inte stressad.
Behöva. Alltså det där är en sån, hur ska man veta att man förväntas åka iväg där?
Nej, ja, nej, exakt.
Alltså så här, jag hade tänkt att nej, men jag väntar väl för att det här kommer säkert lösa snart. Men om det är fel.
Om den lyser överhuvudtaget så funkar den ju. Jag kommer inte rubba min bil. Men alltså jag blev så stressad och jag fick så dåligt samvete för där hade ju jag stått still med min cykel. Det var massor med cyklister bakom mig som stod och väntade. Och jag tänkte, de kanske vill åka också. Men då får de väl bara köra om. Men jag blev så stressad och jag vill liksom inte... jag blev bara, om jag redan var långt bort ifrån att ta körkort så kom jag ännu längre ifrån det.
Fruktansvärt.
Fast stressen av att behöva ta egna... välgrundade beslut i trafiken när saker inte fungerar som de ska. Åh, vad jobbigt.
Människor är djur.
Ja, jag tyckte inte om det.
Nej, jag förstår det. Jag har ett trevligare moment of the week. Ett moment of the week som vi ändå delar. Det är faktiskt förra veckan när vi lanserade vår Facebook-sida och vår Patreon. Att vi efter 2 års tid, att folk lyssnar fortfarande och bryr sig och tycker att det är kul och vill vara med. Jag blir rörd och glad. Det känns jätteroligt. Mm. Alltså verkligen. Det är alltså stort tack till våra lyssnare. Det känns så kul, verkligen.
Jag håller helt med. Mm. Det är alltid läskigt när man bestämmer sig för att liksom bryta normen på något sätt och lämna en trygg plats och
ja,
som vi
gud ja.
Lämna en studio och ja. Lämna att det bara funkar. Vi kan åka dit och banda och sen så bara kommer podden ut. Men nu gör vi ju allting själva.
Nu gör vi allt själva.
Och
nej,
därför
men precis.
Känns det så jävla bra att bara ha supporten och att det bara strömmar in folk till Facebook-sidan. Och att i talande stund har vi 5 Patreons och vi öppnade ju den sidan för inte alls länge sedan. Jag tycker det känns jätteskönt också.
Ja, men det känns väldigt kul faktiskt. För jag tycker ju att det är roligt ur alltså ett medieperspektiv också, för jag tycker att det vi pratar om, sättet vi pratar på i vår podd, inte riktigt finns kanske någon annanstans. Så det är inte bara för att så här, vi är så himla förträffliga, utan det är liksom så här, vi har en viss brist på snaskighet som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker det är väldigt härligt att vi inte går igång på senaste kändiskvallret och att det är det som drar folk att lyssna på oss. Det finns andra som gör det och som gör det roligt, underhållande och bra, men det är skönt att vi kommer från ett annat håll och att ni då lyssnar.
Vi går inte igång på liggen i Paradise Hotel, vi går igång på vattnet.
Precis.
Apropå Patreon så ska vi ju, det finns ju olika nivåer att man kan ge $3, $4, $5 eller $10. Och de som ger $10 kallar vi ju för kavgud, alltså konsten att vara gud, bara någon vi tillber och dyrkar för att det är så jävla generöst. Och en förmån man får av att ge $10, det är ju både att man får se bakom kulisserna material på Patreon, man får early access till livepodsbiljetter ifall vi skulle släppa det någon gång. Vad fan får man mer? Det är de två. Men sen får man ju också en shoutout i podden.
Ja, precis.
Och vi har ju i nuläget 2 stycken Patreons som ger $10. Och det är så jävla generöst. Så vi ska dels säga tack till Isabelle. Hon har bara angett sitt förnamn. Så Isabelle, du är en legend. Tack så himla mycket.
Puss.
Vi ska även säga tack till... Jag vill läsa en kommentar först innan jag säger tack till någon. En kommentar då vi fick på våran Patreon där det står: ah, wow, jag har lyssnat på konsten att vara hur länge som helst och vill såklart bli gud. Vem vill inte det? Jag har en kusin som om möjligt älskar er ännu mer än jag gör, men som just nu är i lumpen utan telefon. Det skulle vara helt fantastiskt om ni kunde shoutouta henne istället för mig. Jag skrev hennes namn när jag skapade mitt Patreon-konto. Fy fan vad gulligt, först och främst. Men då... tack och shoutout till Klara Säfsten! Woo, 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 woo.
Woo, woo, woo.
Just nu, jag tror att jag har gjort det på Patreon så att man donerar per poddavsnitt vi släpper. Och det... jag vet inte om vi ska ändra det till månadsvis. För jag inser att 400 spänn i månaden...
det är jättesnällt, men det är ju en nivå som vi inte kanske vill
avkräva. Jag vill inte
avkräva
ta det
någon. Nej, precis. Men där har man väl fortfarande möjlighet att välja. Alltså det är det första som den frågar om.
Har du varit inne och kollat det?
Ja, jag kollade. Att den frågar om du vill ge en engångssumma. Och du kan också sätta en gräns på att du vill bara ge $10 i månaden till exempel.
Okay.
Så att det blir inte per avsnitt. Så,
ja, men det är bra. Det är bra. Jag har inte fattat hur Patreon funkar.
Nej, nej, men det är inte så skrämmande. När man väl tar sig in så följs man. Man blir guidad liksom.
Ja.
Men grejen med Patreon är väl att vi testar det. Vi ser hur det funkar liksom och försöker samarbeta med er som lyssnar. Så att vi hittar en bra nivå och kul grejer liksom, och att ni känner att ni får ut någonting av det.
Mm.
Om det är någon som inte vill vara Patreon liksom, ja, men varför inte? Mm. Säg till oss, vad ska vi göra?
Ja. Hur
ska vi?
Jag tror att jag kommer lägga till en nivå som är $1.
Ja.
För att vi försökte göra det först när vi skapade sidan, men Patreon själva bara, nej. Vi rekommenderar att ni är högre. Och jag bara, okej, 3 då.
Ja.
Men jag tror att det kan vara bra att ha en jävligt låg om man vill typ ge någonting, men,
ja,
men inte...
Den nivån gillar ju jag jättemycket, för att jag tänker att så här, vad fan, en Snickers kan vi väl få? Alltså, det har ni ju råd med. Understryker att har du inte råd så har du inte råd. Men pengarna kommer göra stor skillnad för oss.
Har du inte råd så ska du absolut inte ge dina pengar till oss.
Nej.
Vill du ge pengar till någon kan du ge till behövande. Men har du råd och är tacksam för den här podden vi gör, ge som slant om du vill. Om du vill supporta. För att som sagt, det kommer verkligen göra skillnad.
Mm.
Vi kommer kanske kunna ha en studio. Jag vet inte hur mycket man hör typ din dator, kylskåpet, min dator. Man
trafiken utanför stolarna,
in i stolen som mikrofonen står på, du vet.
Mm.
Allt sånt slipper vi om vi kan hyra in oss på en studio. Vi kan typ bara slippa lägga ner massa tid, eller du framförallt på klippa.
Mm.
Ja, ni förstår själva. Men tack alla som hittills är Patreons och som kommer bli. Vi uppskattar det som fan.
Jättemycket. Ja, men det var väl det.
Bli Patreons om ni vill, gå med i Facebookgruppen och hör av er om ni vill skapa våran jingle.
Ja, mejla hej@konstenattvara.se. Det får du jättegärna göra om du har något bra ämne eller kul grej som du vill berätta också.
Ja gud, alltså sitter du på massa roliga så här vetenskapliga fakta? Skriv till oss snälla, för då kan vi göra ett andra avsnitt.
Ja, jättegärna.
På det här temat. Jättegärna. Det vore skitkul.
Ja, utmärkt.
Vi hörs om veckan.
Ja, det gör vi. Puss, hej.
Hej då. Konsten att vara, 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 konsten att vara.